program fra Hope Channel Norge. Velkommen til Helse Expo. I denne serien får du praktiske råd og nyttig kunnskap fra en lang rekke eksperter om hvordan du kan ta vare på din fysiske, psykiske og åndelige helse. I dette programmet, Barnets helse, slik gir du det en god start. Vi hører lege og professor I ernæring, Serena Tonstad.
God kveld alle sammen. Håper at alle har det bra. Og det hyggelig at dere vil ta litt tid på slutten av sikkert en travel dag for mange til å være her. Og da temaet hvordan gi barn en god start, men da har jeg spesifisert når det gjelder helse og livsstil. Så jeg skal ikke snakke om sosiale, mentale, psykologiske forhold. Og dette temaet egentlig bare for å lokke dere. Fordi det klart at mange av de samme prinsippene som gjelder for barn, gjelder også for oss. Men når vi prøver å hjelpe barnet, så hjelper vi også oss selv. Så her en tenåring som kommer også under det jeg snakker om nå. Og han sier at jeg har gjort en merkelig observasjon. Jeg får nesten ikke motion, spiser omtrent 1 million gram fett, salt og sukker om dagen og legger aldri på meg. Mens dere går opp nesten I hel størrelse bare ved å knage på en gulrot. Jeg kommer dessuten til å leve evig. Av og til tenker jeg at den eneste trøsten man har som foreldre å se barna sine bli middelaldrede. Det kan vi være enige om. Så, hvordan kan vi forebygge hos barna? Og det klart at en av de store faktorene hos barn sukker, og vi skal se litt hvorfor det sånn. Men bare noen tall her på bordet med en gang. Se på sukkerproduksjonen I verden. Hvilken enorm økning har skjedd bare på de siste 15-17 årene. Og den økningen spesielt stor I utviklingslandene, mens det ikke så mye økning I mer vestlige land. Og ikke bare produksjonen større, men også det har vært et prisras på sukker. Og vi ser hvordan priserne da bare faller og faller videre. Så det ikke rart hos mange samfunn som ikke har så mye penger til mat, blir sukkerholdige matvarer en rask energikilde og veldig billig. Nå, hvor mye sukker det tillatt å ha I kostholdet? Hvor mye prosent av all maten kan komme fra sukker, sier vi. Hva tillatt? Vet noen det? Cirka 10%. Så vi får en veldig stor kvota. Og likevel det veldig mange som overgår det gjennomsnittlig hos ungdom og tenåringer I Norge, ligger mye høyere enn 10%. Og noen grupper har så mye som 30-40%. Og det klart at en del av dette fordi vi har så enorm markedsføring mot barn. Og den en ikke veldig synlig markedsføring alltid. Det kan være I form av at de pakkene av frokostmatvarer, for eksempel, som beregnet på barn, ser mye spennende, mer spennende ut enn for eksempel firekorn, som egentlig veldig sunt. Så man kan spørre seg, hvorfor sukker? Hvorfor det det store, særlig når vi snakker om barns helse? Og det fordi søtt en positiv smak. Det den første smak vi møter I livet. Og melkesukker, laktose, til og med søtere enn sukrose. Og vi overfører dette positive til mange forhold. Vi snakker om en land som flyter av melk og honning. Vi snakker om sukkerungen, så søt du sweetheart honey. Så det mange, mange gode forbindelser med sukker. Og det naturlig at det noe som vil bli foretrukket. En smak som mye mer foretrukket enn for eksempel salt eller enda verre bittert. Men mengden må begrenses selvfølgelig. Det skjønner vi. Det virkelig farlig? Det selvfølgelig mengden som jeg har prøvd å antyde. Vi egentlig trenger vi ikke sukker I det hele tatt, men vi trenger heller ikke å utelukke den helt. Og man tenker seg om over 10% av alle kaloriene vi spiser kommer fra sukker, da det for mye. Så det da når du inntar sukker her også viktig. Det en ting å ta en sukker eller en matvare som har sukker i forbindelse med et måltid. Det noe annet mellom måltider. Og hvordan sukkeret i maten, som vi sa, det mest uheldig som når det i drikke. Så brus gjelder barn, men hvordan kan vi overføre noe av dette da til voksne som også interessert i å forebygge eller behandle overvekt? Da overfører vi det til våre pasienter ved å si heller ikke juice når du voksen. Og ikke saft, ikke brus, kun melk. Og ikke alt for mye melk. Så ingen kaloriholdige drikker. Og hvis du en som sliter litt eller ønsker å forebygge overvekt, det en av de letteste prinsippene du kan bruke. Og at du har et generelt prinsipp, at du ikke tar en væske som har kalorier. Og da sitter vi med vann som beste tørstedrikk. Sånne valg selvfølgelig krever tid og kunnskap. Ikke bare kunnskap, men også tid. Dette et bilde som jeg bruker ofte, som viser at de matvarene som da forstyrrende for balansering og regulering av vekten i kroppen, i hjernen, de tar ikke noe tid. For alle disse matvarene her, og jeg vet ikke om vi skal kalle det egentlig mat, men de kan du få i omtrent hvilken som helst kiosk. Disse småkakene, de varer jo veldig lenge i butikken. De har en stor holdbarhet. Det pizzastykket her, og så ser jeg ikke helt hva de andre her. Og ofte når jeg på kiosker og venter på toget, som jeg gjør veldig mange deler av livet mitt og venter på toget, så undersøker jeg vareutvalget på kiosken. Og jeg tenker, når kommer vi en dag til at du kan utvide dette vareutvalget, sånn at de som ønsker å leve sunt har et valgmulighet? Vet dere at antall kalorier i dette det samme? Det like mange kalorier her på venstre som på høyre, men her har du så enorm mye tilfredsstillhet og metthet med dette her. Det ikke et marked et sted til noen som kan pakke disse måltider for oss inn og holde de kalde, og de i kiosken, sånn at vi kan ha en rask løsning når vi trenger det? Så bare gi den ideen til noen entreprenører dere kjenner. Dere ser nå at, ikke for å drive reklame her, men Mills har lansert en ny ost i går. Hørte dere det? Så det en kolesterolsenkende ost. det ikke fantastisk? Jeg synes det veldig bra når matvareindustrien, de gjør det selvfølgelig på å tjene penger, men vi tjener også på det. I og med vi kan få alternativer som da tar bort for eksempel melkefettet og setter inn planteolje i stedet for. Det må være en fordel. Ok, så det noen som sier at det ikke bare sukkeret, det også det naturlige sukkeret. Og de sier at poteter og kokte gulrøtter og pasta og sånne matvarer ikke sunne heller. Men husk at, jeg skal være veldig snill her, og si at det mye mer interessant for mediene å høre at gulrøtter ikke sunt, enn at brus ikke sunt, for det vet de allerede. Så, man må se dette på en relativ måte. Hvis vi skal snakke om å få 50 gram karbohydrat, så trenger du bare en, ups, nå går det alltid litt for fort med meg. Trenger du bare en halv liter brus, så har du 50 gram karbohydrat. Mens du må ha da 9-10 gulrøtter for å ha så mye karbohydrat. Så det noe poeng å si at gulrøtter ikke sunt? Hvor mange klarer å spise 9 gulrøtter? Og dessuten så karbohydratene her i kompleks form, mens her de enkle form. Og du får en helt annen metthet her. Så ikke bli hengt opp i disse ideene om at poteter eller gulrøtter ikke sunt, fordi vi spiser dem på en helt annen måte enn vi gjør de sukkerholdige matvarer. Men det är klart att för någon personer som sliter med övervikt kan det vara också förnuftigt att begränsa för exempel intaget av poteter eller vita raffinerade matvaror, vit ris, vit pasta och så vidare. Barnen våra växer upp i en helt annan kultur än barn var ment att växa upp i. Det är en kultur som präglas av urbanisering och mekanisering. Vi har snackat om ökning i raska lösningar, reducerat behov för fysisk aktivitet och allerede från 8 till 11 års åldern vill det vara mindre styrning från föräldrar. Det är en enorm underhållning och marknadsföring riktat mot dem. Men då kan man se vem är mest utsatt. Och det är klart att barn som kommer från familjer som har hjärt- och karsjukdom, fedme, diabetes vill vara de som tar dessa bördorna mest och upplever konsekvenserna av dessa bördorna mest. Och så har vi också en livsstil som innebär att mat är en kjempecentral del och helst usund mat av otaliga feiringar. Och i barnehager så följer detta med bursdagar väldigt stort, men till och med när du tar bort bursdagar så har du bara den idén om att okej, det är okej att spisa som du vill mellan vad plejer vi att se jul och nyttår, jul och påsk, hur länge är det liksom att du ska fortsätta och ha alla dessa anledningar som förer till ett behov för att fira med kakor, med socker, med fett, med usunda alternativ. Och hur kan vi ha traditioner till alla dessa tider som är sunnare? Folk spör oss alltid, det som är vegetarianer, vad spiser dere till jul? Det är en av de vanligaste spörsmålen vi får. Och jag bara vet inte vad jag ska svara, för det är det på en måte den mest utsökta tidskrävande rätter som är en tradition i familjen då, som gör att vi samlar oss på kökarna och kosar oss med både matlagning och spising. Så vill jag se ett punkt till som gäller speciellt för barn i och med detta här tema vårt. Vi har snackat lite om kost, vi har nämnt aktivitet, men så är den tredje faktor och den heter inaktivitet. När det gäller barn, det är ett poäng är att fysisk aktivitet må ökas. Men ett viktigare poäng det är att inaktivitet må reduceras. Så, hvis du bara begränsar inaktivitet så vill barnen automatiskt ha mer bevegelse och en sundare livsstil. Och det är visst i studie efter studie att det är speciellt tv-titting som är problemet, som ökar risiko både för diabetes 2 och fedma hos barn. Så att begränsa antal timmar tv-titting är en av de mest praktiska tingen du kan göra. Vad med videospel då? Det är bättre. Mycket bättre än tv-titting, hvis bara det är okej typen. Så tv-titting 2 timmar i uken hade sammanhang med 14% för exempel ökning i diabetes. Och mer fokuserar man på världsbasis om att diabetes också ökar hos barn. Så vad är rådet då? Är det så enkelt som bara move a little more, eat a little less? Nej, vi har sett att rådena för barn är mer invecklat. Det är mindre inaktivitet, type mat heller än mängd mat. Men så är det också föräldrars exempel som är viktigt här. Och vi på Ullevål behandlar inte barn för övervikt utan att familjen är involverad. Du har inte lust till att stigmatisera ett barn och ta den bort från familjen och säga att du må göra sån och sån. Och jag är personligen väldigt skeptisk till den idén om att nu vill det bli lurt att väja och måla alla barn i skolan. Jag är extremt skeptisk till det. För vad ska du göra då när du har då ett lite överviktigt barn? Har du en plan för vad du ska göra vidare? En plan som verkar? Egentligen det är mer viktigt att vi prövar att få igång en folkebevegelse. Hvor vi som inte har små barn idag, men känner någon med barn eller har barnebarn. Alla samman prövar att göra det vanligt att bevega sig. Gör det vanligt att spisa riktigt. Inte göra att den goda spisningen är bara med de högtiderna och där är det massa socker. Att vi ändrar vår kultur. Vi har valt den kulturen vi har. Men vi kan gå ett skritt tillbaka och alla sammen ta tag i och ändra förhållandena så att det blir bättre för alla och inte fokusera på de som är mest utsatt och se att du må göra något annorlunda. Men en av fördelarna med att ha barn är självklart att man prövar själv och leva så sunt som möjligt. Och aktiviteter är något som inte du kan si till barnet gå och bli aktivt nå. Du må vara med barnet i aktiviteten. Ikke sant? De vill vara samman med dig så att hvis du är en person som prioriterar fysisk aktivitet, då vill de helt automatiskt vara samman med dig och vara mer aktiva. Så rådet här igen, inte si till barnet gör sån och sån, men gör det samman med dem. Och om du hatar aktiviteten mer än något annat i världen, så gör du det likväl för barnets skull. Och kanske du får glädjen av det, för det får du oavsett om du hatar det eller liker det. Får du alla dessa fördelarna, här är det listat upp massa fördelar i hela kroppen för, som är förbundet med mer fysisk aktivitet. Men vi har en anbefaling för barn och ungdom och det kommer Jörn senare till att snacka mer om en annan kväll om barn och aktivitet. Den är 60 minuter varje dag. Och för vuxna, vad är anbefalingen? 30 minuter varje dag. Är det inte lite rart att vi har mindre än barn och de är ju mycket sunnare och friskare än oss? Det är lite rart. Så, det är en läxa där. Vad är läxan? Det är kanske också vuxna tränger 60 minuter om dagen. Hvis du samlar då, du får lov till att samla detta i portioner. Och faktiskt så är det så att hvis du är en vuxen som har reducerat vikten, låt oss säga att du var 100 kilo och nu är 95 kilo och har jobbat och jobbat för att vara 95 kilo, 90 kilo, så tränger du nog 60-90 minuter dagligen tillsammans för att behålla den viktreduktionen över längre tid. Så det är många olika anbefalingar. För hälsa 30 minuter om dagen, för barn 60, men för vuxna som har reducerat vikten, anbefalingen är 60-90. Så det är en del. Och varför är det så? Varför är aktivitet så viktig i denna sammanhang? Det är inte för att man förbrukar så mycket kalorier med aktivitet. Det är för att kost alene är en dålig måte att pröva att hålla sig frisk på över längden. För att kroppen reagerar negativt när den får mindre energi än den är vant till. När vi inför mindre mat än vi är vant till, och då snackar jag om vant till över uker eller månader eller vanligtvis år, och reducerar fettmassan på denna maten, så är det hormoner som skiljs ut från fettmassan. Primärt leptin, men också insulin från pankreas och andra hormoner. Och de berättar hjärnan att det är mangel på mat här nu. Men är det egentligen mangel? Det är en relativ mangel, inte sant? För du prövar att slanka dig med att bruka mindre mat. Och hur länge kan du göra detta? Du kan inte göra detta väldigt länge. För att hela tiden säga nej, 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 blir hjärnan mer och mer desperat. Och efter någon uker eller månader vill hjärnan säga ja, 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 ja. Och kompensera för allt det mindre du har spist över tid. Det är ganska deprimerande, är det inte det? Och alla som har slankat sig någon gång vet att slanking följer sig överspising. Och det är inte din skyld, det är fettcellerna. För hvis de har varit fulla av fett och talje, när de är reducerat i antal och mindre fett är de mindre tillfreds. De önskar att bli utvidet igen. Så att underspising följer sig överspising. Och det är huvudprincipet till att, två principer. Nummer en är att förebygging är viktigare än behandling. Så till och med hvis du är överviktig, var förnöjd hvis du inte går mer upp. Heller bli förnöjd och bli aktiv med den vikten du har än att pröva hela tiden att tömma fettcellerna. För de vill skrika till slut och till slut vill det vara mekanismer i hjärnan som förer till en ny viktökning. Så detta är här mer för vuxna. Det är så kallade enkla råd. De är självklart inte lätt att följa när det gäller det dagliga livet. Men 30-60 minuter daglig, huvudmåltider och små måltider, vann som törstedrick, 5 grönsaker och frukt daglig, 3 grönsaker, 2 frukter, anbefalingen. Genomsnittet i Norge sa vi för var 2. Fett reducerade kött och mejeriprodukter, och nu har vi till och med fått fett ändrat ost. Och så grovt, inte sant? Och här blir du väldigt nöjd med detta här, för mättheten är så otroligt forskjellig när du har de allra groveste typerna. Så är den sista den vanskeligaste, kakor, choklad, snacks och så vidare, och moderera det. Så det är klart det är forskjell mellan vad vi vet och vad vi gör. Här är folk som är på en fysisk aktivitetskonferens, eller om det var en FEDMA-konferens, jag vet inte. Och alla tar då, inte sant, rulletrappen. Det är något vi kan alla vänna oss till. Att när vi ser en anledning till aktivitet som inte kräver allt för mycket mer tid, till den anledningen. Och jag blir så chockerad. Jag husker en gång jag var på ett möte med folk som skulle ha, akkurat som det där, vi skulle snacka om aktivitet. Och möterummet var 5 etager upp. Och jag gick rätt till hejsen, för det är 5 etager. Vem går upp 5 etager? Och alla de andra gick mot trappen. Ah, tänkte jag, du har något att lära. Bara se på Gardermoen, ikke sant? Hvor många har dere sett på trapporna på Gardermoen? Men du kan bli en av dem. Och skilja dig ut och få igång en folkebevegelse. Men en ting är en nyckel här, det är unnskyld. Ge dig själv belöningar till det nya blir en vana. Och det kan vi också göra med barn. Många säger att nej, jag vill inte köpa barnen mina. Men varför inte? Detta är nog en livsstil de ska bygga för hela livet. Varför inte pröva att ge dem små belöningar för att dere går ett stycke istället för att köra? Eller för att dere håller godteri till lördag som är traditionen? Eller många, många andra idéer du kan ha i det dagliga. Och ge gärna belöningar. För vi liker också belöningar. Och den största belöningen av att ändra detta här, det är självklart det mentala och psykiska överskudd. Och jag sa till en grupp kvinnor som jag mötte igår, var det i Skottselv eller dagen för måndag. Jag sa till dem, jag är inte fysiskt aktiv för hälsan, det är så abstrakt, eller vikten, det är för det ger mental och psykisk överskudd. Och det är det vi tränger allesammen, tror jag. Så till slut, jag lovar att bara ta 2 minuter till Lasse. Något om nikotin och barn. Jag måste säga något om det. Vi har snackat om det, vikt och kost och aktivitet. Vad är det som sker då när tenåringar börjar att röka? Vi ser här att du har receptorer i hjärnan som binder nikotin från cigaretten. Men detta är så kämpebelönande till dessa receptorerna i hjärnan, att tenåringar blir avhängiga väldigt fort. Och varför gör de det? Jo, en av grunderna är att du växer fram flera receptorer. Personer som är avhängiga av cigarettrök har ett stort behov för att fortsätta med det, för de har ett ökt antal av mottagare för nikotin i hjärnan. De hade ett bestämt antal när de började att röka, men röking är så kämpebelönande att antalet ökar. Och när en tenåring då också börjar röka, då är hela det centrala nervsystemet under utveckling. Och den utvecklingen blir påverkad av nikotin. Så det är klart att allt vi kan göra i vårt samfund för att förebygga röking hos tenåringen vill vara en stor fördel. Så skriker dessa receptorerna, feed me, när man prövar att sluta. Och det är olika hjälpmedel för detta. Bland annat är det ett nytt medicament för rökavvänjning som lanseras idag i Norge, som också kan brukas hos ungdom. Så, how to live to be 100 and not regret it. Det är något av det som vi har snackat om idag. Tack för uppmärksamheten.
Program fra Hope Channel Norge.